Hallå, hallå. Har du hämtat dina kakor, kokat ditt kaffe? Det hoppas jag. För nu kommer ett nytt avsnitt av Fika med Emma.
I dagens avsnitt gästar en trebarnsmamma som förra året fick det hemska beskedet att hennes son har cancer. Varmt välkommen Gian Bergman till Fika med Emma.
Tack så jättemycket.
Hur är det med dig?
Det är bra, hur är du själv?
Det är bara bra, jag är ledig idag från mitt jobb liksom. Det här är inte mitt jobb, den här podden, utan det är mer en hobby.
Ja, det förstår jag. Vad jobbar du med?
På ett LSS-boende.
Gud, vad spännande.
Jättespännande. De är allihopa har någon form av autism. Så det är olika varje dag, vad som kan hända. Men det är härligt att kunna hjälpa dem till att ha en så bra vardag som de kan liksom.
Gud vad, alltså det måste ändå kännas som någon boost till dig själv också, att du gör någonting som är faktiskt både nyttigt och vettigt.
Men absolut, och det är jättekul att se dem utvecklas tycker jag. Ja. Och utmana sig själva liksom. Det de inte kanske klarar av egentligen, men, eller de klarar ju av det, men att de inte vågar, för de sätter deras handikapp sätter stopp för det liksom.
Ja, det kan jag tänka mig.
Mm. Vad gör du om dagarna?
Jag jobbar som lärare. Idag är jag hemma. Jag har tyvärr haft då barn som har varit magsjuka sen i söndags.
Och, nej.
Ja, och så råkar man själv gå på det då den dagen de varit friska. Så nu är första dagen jag själv känner mig pigg och glad.
Så ja, då är jag hemma. Dessa sjukdomar.
Mm, det är ju den perioden och den åldern.
Ja, men vad är det för klass du har då?
Jag undervisar ju i bild, så då undervisar jag ju alla elever från årskurs 3 upp till årskurs 6. Och sen har jag även de eleverna som läser SVA. Vissa behöver då extra, och i och med att jag har behörighet i det så har jag lite vid sidan också de eleverna som behöver lite extra.
Okej, ja. Spännande med bild.
Det är jättekul. Och på liksom med något nytt. Och sen är jag väldigt, alltså, jag gillar att jobba med händerna. Så att det blir inte lika mycket bara att stå där framme liksom och bara så här är det. Utan då får man själv vara med och tillverka och hålla på. Och det tycker jag är jättekul faktiskt.
Det låter jättekul.
Ja.
Men vi ska inte bara prata om ditt jobb och om bild. Vi ska prata om andra saker också.
Ja.
Jag har ju varit inne på ditt konto. Och hittat några bilder som jag tänker att vi samtalar omkring. Och de som lyssnar får jättegärna gå in på mitt konto under tiden som vi pratar, för att lättare kunna hänga med. För då ser man bilderna och får också en annan visuell bild i det. Och jag kommer också länka till ditt konto, så att de som lyssnar kan gå in och titta mer på din vardag.
Ja.
Då börjar vi. Den första bilden är ju en bild som är ett par år gammal. Och det är en bild på dig och din man. Och sen eran lilla son.
Ja, och det är nästan 5 år sedan. Vi är den bilden på vår förlossning. Vi fick Milan. Och
det är en förstfödda.
Det är vår förstfödda. Han fyller 5 i juli.
Ja. Hur var det att bli mamma liksom?
Ja, alltså det är verkligen, jag skulle kunna säga så här. Det är det bästa som någonsin har hänt mig. Jag har alltid föreställt mig som en ung mamma. Redan när jag bodde liksom hemma så hjälpte jag till väldigt mycket med min lilla syrra. För att hon är en liten sladdis, så det är 15 års skillnad mellan oss. Så redan då liksom hjälpte jag till väldigt mycket, så jag kunde se redan vid den åldern att jag själv kommer bli en ung mamma. Så jag såg alltid fram emot det, men däremot så visste jag inte liksom när det skulle hända eller att det skulle hända. För att redan vid, jag tror att jag var kanske 19 år. Jag har alltid haft preventivmedel, så att jag har ju inte vetat hur, alltså om jag kan bli gravid eller inte.
Nej, precis.
Och jag kommer ihåg att jag mådde väldigt dåligt under den perioden, så att då valde vi att jag skulle liksom dra ut min p-stav som jag hade i armen. Och då ska ju då menstruationen komma igång efter ett tag. Men för mig gick det nästan ett helt år och jag fick liksom ingen menstruation eller någonting. Så då började och det kan vara normalt, men ofta säger man att det brukar komma typ efter några månader. Och sen började vi då reflektera över, men hur ofta fick jag liksom min menstruation när jag inte gick på preventivmedel. Och då kom jag fram till att nej, men det var inte så ofta. Det var inte liksom en gång i månaden som en vanlig frisk kvinna kan få. Och då började jag söka hjälp. Och mitt under liksom själva processen att ta reda på vad det är som pågår, så plussade jag helt plötsligt.
Oj!
Ja, och det var liksom mitt under hela processen att ta reda på varför får jag inte det här? Är det någonting fel? Är det, vad är det som händer? Är det själva att jag har haft preventivmedel i så pass många år att min kropp inte startar igång?
Mm.
Men då misstänkte man redan då att jag hade någonting som heter PCOS. Och det är ju liksom en sjukdom eller en diagnos som kvinnor kan få. Det handlar mestadels om liksom hur ofta man får ägglossning. Och då började vi den processen, men vi hann liksom aldrig komma igång riktigt. För att det var en misstanke och sen plussade jag. Så då fick vi pausa den processen och ja, då tänkte jag liksom så här, vad vet jag, det här är kanske den enda chansen jag har. Det är självklart för oss att då behålla.
Mm.
Så då förändrades allt helt plötsligt och vi började någonting helt nytt.
Mm.
Att det var på det sättet. Men planerat eller så.
Nej, men var du någon gång orolig över att tänk om jag inte kan få barn?
Jo men gud, det gick jag ju runt med hela tiden. Jag vet ju väldigt många gånger som jag har satt liksom och grät. Och min man Anton då, han sa till mig flera gånger, men det behöver ju inte vara biologiskt. Du kan få barn. Det är ju ingen som har sagt att du behöver bära barnet för att det ska vara ditt barn. Det finns andra sätt. Mm. Och det lugnade ju ner mig flera gånger. Men samtidigt liksom, jag började ju söka upp det här, vilket man, ofta säger man att man ska inte googla saker och ting, men jag är en sån person som tyvärr behöver googla allt. Det är ju samma sak även under Milans sjukdom, att jag liksom varje gång vi fick ett provsvar så satte jag mig på Google, och man ska absolut inte göra så.
Nej. Och
när då vi misstänkte det här med PCOS, då läste jag överallt verkligen så här, ofrivilligt barnlös.
Mm.
Och det här satte ju verkligen någonting i mig. Att jag gick runt och tänkte på det, att det här är liksom någonting jag har sett fram emot nästan hela mitt liv, att jag vill få barn. Och helt plötsligt får jag reda på det här.
Mm.
Så att, ja men det var jättesorgligt, men det gick ju. Idag är
jag... det. Ja, precis. Men hur var graviditeten då? Var den bra?
Nej, det ska jag inte säga.
Graviditeten, mer.
Får man svära?
Ja,
det var
ett
helvete. Det var verkligen ett helvete. Jag liksom, jag spydde dagligen. Alltså 10 gånger om dagen minst fram till vecka 25. Och då tog vi reda på liksom, varför spyr jag så mycket. Så jag började ju få liksom mediciner och så för att ta reda på om det är illamående. För det kan man ju må liksom, man mår illa när man är gravid. Inte alla, men de flesta. Och jag fick ju då en medicin, kommer jag ihåg, som heter Lergigan. Och jag har ju då en ögonsjukdom som heter gråstar. Och det här slogs inte ihop. Och det visste man inte då. Så att det gjorde ju då att jag fick yrsel, och det gjorde ju så att jag mådde illa. Och även fick blixtrar i ögonen så att min syn försvann till och från.
Oj.
Så vi åkte in på akuten, tror jag att det var vecka, men kanske 24. Och då hade jag med mig min svärmor som var riktigt förbannad. Att liksom, varför går det inte? Varför kan ingen hjälpa henne? Vi märker ju, alltså, jag kommer ihåg att vi skulle åka till min barnmorska som i vanliga fall tar 30 minuter. Det tog oss 1,5 timme för att vi var så stanna, för att jag kunde liksom inte låta bli att inte spy. Så hon tog ledigt från jobbet, följde med mig, och sen så då skickade barnmorskan in oss på akuten direkt. För de trodde då att min syn höll på att förstöras eller att någonting hände där. Och när vi åkte in då till Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm, så sa de, nej, det är inget fel på dina ögon, du måste åka in på akuten, det är någonting annat. Så då började de istället misstänka att jag hade fått en hjärnblödning.
Oj.
Och liksom mitt uppe i det här, och när man är gravid så får man ju inte göra alla undersökningar heller, för det kan ju skada barnet.
Mm.
Så vi åker in och de ska då göra en, vad heter det, men typ en EDA, och det heter ju inte EDA när man inte är gravid.
Mm.
Så då skulle de ta prov från ryggraden för att se att om man har haft en hjärnblödning, för där ser man som snabbast. Okay. Och då började istället min svärmor ta fram alla mina mediciner och läsa på om allting. Och då tog hon fram de här Lergiganen som man får för illamående, och bara gick fram till läkaren och bara, ni är dumma i huvudet. Det står i hennes journaler att hon har gråstarr. Här står det att det finns 1% som kan drabbas av det här. Och hon är den procenten.
Oj.
Hon går på den medicinen. Så att efter de hade gjort alla de här hemska liksom, proverna och alla tester som man gör för att ta reda på vad det var. Så visar det ju bara sig att jag är allergisk mot den här medicinen.
Åh fy.
Ja, så att fram till vecka 25 då mådde jag skit. Rent ut sagt. Sen började jag må bra. Och sen kom vi in till vecka 33. Och då höll jag på att föda. Så det var en god process istället. Att jag fick åka in fram och tillbaka. Och liksom få så här, men, sprutor för att liksom stoppa själva förlossningen. Mm. Sprutor för att ge tillväxt till milen. Så att det ska gå snabbare om det är så. Så att då började den processen. Men sen så lyckades de stoppa det då. Och sen kom vi fram då till vecka 36 när han föddes. Så att han är ändå ett prematurbarn.
Oh, okay.
Men det tog ändå längre tid än vad läkarna trodde. De trodde ju liksom att, det skulle, ja, att han skulle komma mellan 34 och 33. Så att det var den turen att de lyckades faktiskt stoppa själva förlossningen tills vecka 36.
Mm. Fick ni ligga på nio och sånt också då?
Nej, för att han vägde ändå tillräckligt bra. Vi fick ju ligga på en avdelning, inte NIO. Den avdelningen heter avdelning 27. Och då är det liksom för tidigt födda barn, men inte NIO-barn.
Okay.
Där klarar barnen sig oftast typ med extra koll bara. Mm. Så att vi fick inte ligga på BB:n, utan plan 27 heter det.
Mm.
Så att där fick vi vara, och då var vi inte där heller så jättelänge. Vi var där i 3 dagar.
Okej.
Okay. Mm.
Ja. Hur var det? Nu har du berättat om graviditeten, att den var inte alls trevlig och att du skulle kanske föda för tidigt och allting sånt där. Men sen när Milan kom, hur var det då? Kunde du knyta an direkt och kunde du njuta direkt? Och...
Det kunde jag. Alltså direkt när han kom så försvann typ allt. Alla smärtor jag hade gått igenom. Och jag hade ju jätteont i kroppen.
Jag tänker, du kanske tyckte det var ganska skönt att föda. För då var du ju färdig med det här jobbiga.
Ja, men också man också så här. Har du haft en jobbig graviditet så brukar du ha en jätteskön förlossning. Och det kan jag verkligen hålla med om. För att föda har jag inga problem med. Jag skulle kunna föda liksom alla dagar i veckan. Men jag vill inte vara gravid. Det har inte varit en trevlig resa liksom. Men som jag säger, alltså jag sov igenom det mesta och betydligt mycket snabbare än vad läkarna hade tänkt sig. Och jag slapp det mesta. Jag hade ont i cirka 2 timmar.
Jag fick lite revansch där kan man säga.
Men verkligen, och det var ju det som gjorde att man liksom var så här, men jag skulle kunna göra om det här.
Härligt, och det har du ju gjort.
Mm.
Det ska vi prata om i nästa. Nu ska vi ta en till bild emellan, så ska du få prata om din andra graviditet.
Mm. Fika med Emma.
Och den bilden vi ska prata om nu, då är det du och din man Anton som sitter på en bänk. Mm. Och jag antar att det är från ert bröllop.
Ja. Ja. Vi valde ju att gifta oss. Alltså, vi har ju varit tillsammans i otroligt många år.
Berätta hur ni träffades från första början.
Ja. Den historien är lite rolig, för vi är så oeniga om hur det gick till.
Okej.
Okay. Mitt sätt är det rätta sättet att se på det.
Det är alltid kvinnan som har rätt.
Ja, men så brukar det vara. Vi gick i grundskolan. Han gick ett år liksom över mig. Och jag gick året under honom. Och det var ingen liksom så här dejta eller liksom så, utan...
Men alltså grundskolan, hur gamla var ni då?
Jag gick i 7:an, han gick i 8:an.
Ja, ah, okej.
Okay. Mm. Vi var rätt små, jag 13 år.
Precis, ja.
Så att det var genom liksom en kompis till mig, en jättenära vän till mig, som jag hängde med väldigt mycket, som gick i hans klass. Så att han kände liksom båda oss, och vi kände inte varandra alls.
Okej.
Okay. Hade liksom inte ens sett honom. Mm. Så att han kom in en rast när jag och den här kompisen då satt i vårat fikarum i skolan. Han skulle liksom, han var ju den coola. Han var ju den som hängde liksom med niorna, du vet, de äldre. Skulle försöka liksom hävda sig att, nej men här ska jag sitta, säger han. Och jag bara, nej men där satt ju jag. Och då la han den kommentaren, ska du sitta här? Får du sitta i mitt knä?
Oj!
Ja, så att han var väldigt tydlig.
Det var han verkligen!
Men jag tackar ju snällt, men nej tack.
Ja.
Så att då gick jag och min kompis, liksom, jag bad honom att men vi går härifrån. Mm. Och sen tyckte han väl att det var intressant. Så att han frågade efter mitt nummer till min kompis. Och det började på det sättet. Och sen var han så smart och visste om att jag var väldigt fotbollsintresserad. Och det var han också. Mm. Så han tog de korten. Ja, jag ska sluta på fotboll. Och jag liksom direkt, nej, fotboll är det bästa som finns i livet. Det ska du inte göra. Och det här måste vi prata om. Så att då fick han till en promenad.
Mm.
Så det var på det sättet vi träffades, att vi båda hade en gemensam intresse, och det var, eller ett gemensamt intresse som är fotboll.
Har ni det fortfarande?
Inte på samma sätt. Jag kan tycka det är kul att kolla på fotboll med honom, men han har behållit intresset betydligt mer än vad jag har gjort. Jag tycker vi på det sättet, ja, för att vi båda vill att Milan ska gå på fotboll, och det vill han också, och vi går gärna med på träningen och vi ställer gärna upp som tränare och så, men ingen av oss spelar längre. Vi kollar.
Ja, okej. Mm. Har du något favoritlag?
I eller i Sverige, ja. Vi båda är AIK-are.
Mm. Ibland kan det vara jobbigt att säga vad man hejar på för lag.
Nej då. Vi båda är AIK-are. Det är lite jobbigt på jobbet.
Det är bra också att ni båda är AIK-are då, tänker, för då kan ni vara sams hemma. Det hade varit jobbigare om ni hade varit varsitt lag.
Jo, men så, det kan ju bli så på jobbet. För att de flesta barnen och ungdomarna som är på jobbet, de hejar ju på Djurgården. Mm. Och då blir det väldigt ofta så här att, amen, till exempel när jag undervisar, så ska de vara så här, ja men kan inte vi ha lite lugn musik på, kan de säga. Jo, men det kan vi ha, säger jag. Då går de in och liksom söker typ, Djurgården är bättre än AIK eller lite så där. Så de tycker det är ganska viktigt att hänga på samma lag som dem.
Ja. Det är bra så länge det är på den nivån, tänker jag, så att det inte blir, ja. Men åter till dig och Anton. Ni träffas när ni är ganska unga.
Mm.
Blir ni tillsammans också då? Precis vid den...
Ja, vi lärde känna varandra 2011 då. Och sen så 2012 valde vi att bli då ett par. Mm. Och vi höll hela vägen och håller ihop än idag. Och sen 2017 så... Ja, men min kultur är ju lite annorlunda. Jag har inte ens svensk bakgrund. Mm. Jag är kurd. Så då bestämde han sig tillsammans med sin familj att gå och be om min hand, som det heter. Det är lite mer svensk förlovning då. Så att, ja, han gick hem till mig, bad om min hand. Och sen så i april 2018 då, så valde vi att gifta oss borgerligt. Mm. Och sen så hade vi lite, ja men vi hade en fotograf och sen så fotade vi oss. Så vi har inte haft ett riktigt stort bröllop har vi inte haft, utan vi har gift oss borgerligt och sen så hade vi lite fika, eller inte fika, vi hyrde en restaurang, halva restaurangen som var för oss själva, och sen åt vi med familjen och lite, ja men, firade oss.
Men det var innan Milan kom, antar jag?
Ja.
Ja, precis. Och om du berättade om att ni hade ett litet borgerligt bröllop och en liten, liten sådär... restaurangfirande efteråt. Men är det någonting som du vill ha kanske i framtiden, eller var det din, jag tänker, många tjejer drömmer ju om det här stora prinsessbröllopet.
Mm.
Jag är inne i bröllopsplaneringen, för vi ska gifta oss här i september, jag och min sambo. Ja, det ska bli jättekul. Men det är liksom, hade du önskat det? Vi ska ha stort, eller stort bröllop ska vi inte ha, men vi ska ha fest ska vi ha liksom.
Jo, men alltså, vi har pratat lite om det och vi vill ju gärna ha det, men samtidigt så tänker vi så här, men nu har vi ju varit gifta i 5 år. Mm. Så det blir ju lite så här, men gud vad långsökt att gifta sig eller ta en bröllopsceremoni efter 5 år. Men
i 5-årsjubileum, perfekt.
Ja, det är ju faktiskt, ja, det är ju 14 april som vi, ja, har varit gifta i 5 år. Jag tror inte att han har koll på det, men jag har koll på det. Men vi har pratat lite om det. Men det har alltid varit så här, ja, men vi skulle ju gjort det liksom året innan vi var gravida med tvillingarna. Mm. Men sen så fick vi ju reda på att vi var gravida med tvillingar, så då sköt vi upp det till sommaren efter, och sen så kom Milans sjukdom i vägen, och så nu har vi kommit till det stadiet att nej, kanske inte. Vi kanske ska istället åka på en så här jättelång resa och göra någonting sånt istället för att lägga pengar på ett bröllop. Eftersom att vi är redan gifta och det kommer inte förändra någonting.
Nej, jag förstår. Men det är ju så att de förnyar sina löften, vet jag också, efter ett par år ju.
Ja, men vi har ju inte riktigt några så här löften, utan det har mer varit så här: du ska vara en bra pappa, jag ska vara en bra mamma och vi ska vara ett lyckligt par. Det är inget nu så.
En resa låter bättre, tycker jag.
Ja, det tror vi. Speciellt med barn. Jag tror att de kan uppskatta det betydligt mycket mer än en dag.
Ja. Precis. Men då har ni varit tillsammans ganska länge, du och Anton, ju.
Ja, vi har ju varit tillsammans. Nu ska jag lära den här försöka räkna ut. 2011 år. Så.
Ja. Det är ett tag. Ja. Verkligen. Och jag antar att han är din stora kärlek.
Jo, men det ska jag säga. Ja.
Och härligt att få hitta den stora kärleken.
Ja.
Och. Du, nu ska vi gå tillbaka. Eller nu ska vi gå. Ja, vi ska gå tillbaka till graviditeter. Och ta nästa bild. Och då är det inte en utan två ultraljudsbilder.
Jo.
Ja.
Och det är ju en resa i sig det också. Det, skillnaden med graviditeten med Milen, det var ju att den här var planerad. Vi bestämde oss för att, men vi vill att Milen ska ha syskon, eller ett syskon.
Mm.
Och det var mestadels faktiskt Anton som övertalade mig till att, kan inte det vara mysigt med ett syskon? För jag var ju liksom, jag var ju så skärrad över att den här graviditeten hade inte gått bra och jag mådde inte bra, så jag ville liksom inte göra om det.
Nej.
Inte liksom att, ja, det kanske räcker med ett barn. Och han
fick
liksom
du någon hjälp förresten över den första graviditeten liksom, att bearbeta det jobbiga?
Nej, och jag tror att det felet ligger hos mig, för att jag bad aldrig om hjälp. Och jag liksom tänkte inte så mycket över det, för att i och med att man aldrig hade fastställt själva diagnosen PCOS då, så var jag ju mer såhär, ja men, jag hade ju inget annat att jämföra heller med. Så då var det bara, men det kanske är så här det ska vara. Folk säger att det är jobbigt att vara gravid. Men jag reflekterade inte över liksom faktiskt vad jag hade gått igenom. Så att jag la det bara bakom mig. Och sen när vi väl började försöka då att bli gravid igen. Det var ju då jag faktiskt tog tag och sökte hjälp. För då insåg jag att jag mådde inte bra. Ett, över att försöka liksom försöka bli gravid igen, för det tog ju sin tid, det tog ju 11 månader att bli gravid också. Nu är inte det så jättelång tid med tanke på folk som försöker i flera år. Men 11 månader för mig var ju verkligen så att jag någonstans kom tillbaka till de tankarna jag hade innan vi var gravida med Milen. Att tänk om jag inte får ett barn. Och nu hade jag ju ställt in mig på att, men vi vill ha ett till syskon.
Mm.
Så då gick vi då till, vi gick vidare med själva processen och började söka hjälp. Och då fick jag ju själva diagnosen PCOS. Och då kunde man liksom fastställa att det är det som gör att det blir svårare för dig att bli gravid. Med tanke på att du får så sällan ägglossning. Och man behöver ju så ägglossning för att bli gravid. Så det är ganska logiskt. Men där, vi var gravida efter 11 månader. Och vi visste inte så jättemycket. Men med tanke på att de visste liksom vilken förlossning jag hade varit igenom, så började man betydligt mycket tidigare att ha koll på mig. Så redan första gången när jag ringde och sa att jag har plussat, så ville de boka in ultraljud efter en vecka. Fast det är så pass tidigt, men de ville liksom fastställa att det var en graviditet och inte någonting annat.
Men graviditeten med tvillingarna, det är en spontan graviditet också? Eller fick ni
hjälp? Jag fick inte hjälp för att bli gravid, utan jag fick tabletter för att framkalla själva mensen. Eller framkalla ägglossning, men inte IVF eller någonting sånt, nej.
Nej, då förstår jag.
För det är den första processen du får. Du får tabletter för att försöka framkalla själva mensen. Sen går man vidare för att se, hjälper inte det här, då tar man till nästa steg. Så jag var liksom vid första steget att vi tar hjälp med tabletter för att framkalla det.
Ja.
Jag var till gravid på det sättet då.
Ja.
Så av något sätt är det ju hjälp, men inte mer avancerad än så.
Nej, jag förstår.
Ja, och när vi väl plussade då, så började vi få hjälp direkt.
Mm.
Vi började gå ganska täta kontroller. Och jag tror att jag plussade, när vi fick veta det så kanske jag var i vecka 4-5.
Mm.
Väldigt tidigt jag fick första ultraljudet. Och redan då kunde man se, oj, här har vi två ägg.
Mm. Hur var känslan att veta att jag var två? Jag själv har varit där, för jag har också tvillingar.
Ah, vad kul!
Mm. Idag är de 8 år, är de. Så det är länge sedan. Men dina är lite mindre. Men hur var känslan när du låg där liksom? Och
fick alltså, jag hade det på känn.
Hade du?
Ja, jag hade
Oj.
Det på känn. Att jag hade ju läst, ja, där kommer vi in igen med det här med Google.
Google.
Och där kunde jag se att oftast när folk har PCOS så är det mindre chans att bli gravid. Men det är större chans att få tvillingar för att du får betydligt mycket mer ägglossning.
Okej.
Okay. Du får ju mer ägg som, ja, som man kan bli gravid på. Så att jag liksom gick runt i den tanken ganska ofta innan vi hade fått veta det. Och sa liksom, men jag tror att det här är tvillingar. Jag tror att det är tvillingar. Och min man sa alltid så här, nej. Vi är inte tvillingar. Vi är inte tvillingar. Och sen, jag kommer ihåg att då, det här var ju under coronatider också. Så han fick ju inte följa med mig in. Så jag fick ju gå på det här själv. Och jag hade honom via FaceTime på telefonen. Och Milan lät så jäkla mycket i bakgrunden. Så jag klickade honom. Mitt i ultraljudet. Då säger hon, oj, jag ser två ägg här. Så jag klickar honom för jag var så här, nej, nu måste jag lyssna noggrant. Så han fick ju sitta där och vänta. Och han ringde och klickade. För jag var så nervös. För jag var så här, jag hade rätt. Och då så säger hon så här, hon var jättebitter, den här kvinnan som tog emot mig. Men alla kan ha en dålig dag. Och hon sa liksom så här, lite, ja, jag ser två ägg, men det är ingenting du ska vara glad över än, utan du får vänta en liten stund, för det kan vara så att det andra ägget lossnar. Så jag gick ju runt istället och tänkte, oj, kan man lossna? Ja, de var jätteotrevlig. Och jag, istället gick jag runt med en rädsla istället för att vara glad.
Mm.
Och sen kom jag ner då till bilen och skulle berätta det här för Anton, att jo, men det är tvillingar. Och hans första reaktion var, vi måste köpa en ny bil.
Det var min sambos också. Nu har vi bara tvillingar, men det var ändå så här, hur får vi plats i bilen?
Ja, och det förstår jag liksom inte, att det är det första man tänker. Och andra kommentaren han la ju, han bara, hur ska vi kunna få tid till att gå på alla aktiviteter med alla tre? Och jag var så här, men det är ju jättelångt fram. Hur kan du tänka dit? Nu ska du tänka på att du ska klara av det här först.
Ja.
Och sen så berättade vi för hela familjen.
Mm.
Ja. Det var, och det var en betydligt mycket enklare graviditet. Så ja. Då fick jag revansch från Milans graviditet. Vi reste utomlands och jag mådde absolut inget illa.
Oj, vad härligt.
Ja, vi hade det jätteskönt fram till vecka 28.
Okej.
Och då kom det här tidig förlossning igen. Att jag började få förvärkar och de trodde då att jag skulle föda. Så då åkte jag in och jag tänkte liksom, men nu kommer det bli som sist. Att de ger mig en spruta och jag får åka hem. Men nej, 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 vad fel man kan ha. Jag var inlagd fram till att jag födde.
Oj!
Ja. För att det var liksom så täta verkar hela tiden. Så att jag fick liksom hela tiden få medicin och sprutor och så vidare. För att liksom försöka stoppa förlossningen. Men även ge barnen tillväxt liksom sprutor och så. Så att de är tillräckligt friska, om man ska säga så. Och att inte vi skulle behöva ligga inne så pass länge. Och sen fick de planera en snitt. För att de visste liksom att barnen kommer inte ändra ställning.
Mm.
Så då kom det igen det här med att jag inte ska bli gravid igen. De tankarna. Det här är sista gången, sa jag. Och det kommer det vara.
Mm.
Nej. Ja.
Det men vilken vecka är de födda i?
36 de också.
Oh.
Så tre prematurbarn.
Oj.
Mm.
Och då låg du inne från vecka 28 till det är många veckor.
Det var många veckor. Och det jobbigaste av allt var, det var ju fortfarande under coronatider. Milan fick inte komma så ofta. Eller tyvärr fick Anton komma så ofta, eller tyvärr blir det inte, men för att de misstänkte ju hela tiden, de kunde ju ringa bara, hon håller på att föda nu så du måste åka in. Då kunde han komma in, Och sen dagen efter, nej nu har vi lyckats stoppa det, så du kan åka hem igen. Det var liksom hela tiden att vi var tvungna att hitta barnvakt och hålla på med den processen också. Eller hela tiden ställa sig in på, nu kommer de. Nej, nu kommer de inte. Nu kommer de. Så att det var psykiskt påfrestande och jag liksom fick psykologhjälp där och fick prata ganska ofta för att de mådde riktigt dåligt. För att jag var såhär, nu får ni bara ta ut dem. Jag orkar inte mer, jag vill hem till mitt barn och ja. Det vart jättepåfrestande.
Fy, det kan jag tänka mig.
Jag hoppas att du hade enklare graviditet med tvillingarna.
Det hade jag. Jag blev snittad. Jag brukar säga det. Hade de inte plockat ut dem vecka 39 en vecka innan, så hade de legat kvar fortfarande idag, tror jag.
Aha.
Så bra trivdes de inne i magen. Och jag kände inga verkar, ingenting.
Men gud vad skönt.
Och mådde jättebra hela tiden. Ja, jag var trött och så tungt såklart. Men det är det ju en graviditet. Men,
ja.
Så hade jag. Så alla graviditeter är så olika. Vad sa du?
Vissa är ju lyckligt lottade.
Så är det. Men du, Gian. Det kan ju vara så att det är några som kanske har varit inne nu och kollat på ditt Instagram-konto under tiden vi har pratat. Eller kanske känner igen din röst. Det är ju så att du har medverkat i ett program, eller hur?
Det stämmer.
Vill du berätta mer?
Ja, vi medverkade ju, vad blir det nu, 2000, förra året var vi ju med då i Unga föräldrar. En förfråga som kom från deras sida faktiskt. De hade kontaktat mig redan några säsonger innan, men då var vi inte redo till att vara med. Och sen så kontaktade de igen och frågade om det är någonting vi hade varit intresserade av. Så då tänkte vi, det här kan vara kul. Så då ställde vi upp och var med i det programmet.
Och då var ju tvillingarna ganska små, eller hur?
De var jättesmå. Det känns ju helt sjukt att kolla nu. För det har vi gjort flera gånger. Att vi var så här, ah, men nu kollar vi. Och så kan man se den stora utvecklingen. För de var ju bara 4 månader för att de var. När programmet spelades in. De var ju jättesmå.
Ja. Verkligen. Men hur var det? Hur togs det här programmet emot då? Från vänner och kompisar eller andra okända människor också liksom? Hur var era medverkan?
Alltså kompisar och familjer och sånt, de tyckte det mest det var kul. Men det var mer spännande för vår del och det var kul att spela in för att vi visste att man kan se tillbaka. Men jag skulle säga från allmänheten, vissa tog det väldigt positivt och väldigt så här, ja men det kan vara kul att följa med några som har tvillingar och liksom så. Men sen var det flera personer som tyckte, men gud det här är inga unga föräldrar, vi var ju liksom 24-25 då. Varför anser man då att de här är unga? Så att det var den reaktionen också, att vissa tyckte att jag anser inte att de borde vara med i det här programmet för de är tillräckligt gamla. Så ja, både och, positivt och negativt skulle jag säga.
Men hur många avsnitt var ni med?
Vi var med i hela säsongen.
Hela säsongen,
och hela säsong 9 är vi med i varje avsnitt.
Finns det fortfarande att se på, vet du det?
Ja, det finns på C-more och TV4.
Ja, det gör det.
Ja.
Yes. Jo, vi har tittat på de programmen. Och det var där jag hittade ju dig då. Och började följa dig. Ja. Men visst var det så att ni hann avsluta era medverkan innan den här hemska sjukdomen kom till Milan?
Ja, alltså jag tror att själva säsongen startades igång typ den 28 februari. Och sen drygt 2 veckor efter fick vi beskedet om att Milan hade fått cancer.
Hur länge var det? Förlåt.
Det var liksom mitt under hela processen att nu kommer det sändas.
Okej. Så när det sändes på tv, då hade ni fått reda på detta?
Ja.
Hur länge följde teamet med er under inspelningen?
Alltså de följer inte med så jättemycket, utan det är ju pressdagen först när man liksom tar alla pressbilder och så vidare. Och sen så får man en kamera som filmar sin vardag och sen så kommer de liksom på synkdagar som det kallas. Och man synkar liksom allt som har hänt.
Och så klipper de ihop det liksom.
Så att det är vi själva som står bakom all filmning och sen så är det de som klipper och redigerar och så.
Får man något betalt för att man är med i detta?
Ja.
Om man får det?
Ja.
Okej.
Det är inget vi kan gå ut med.
Nej. Men man får i alla fall det.
Ja.
Mm. Bra. Bra.
Ja, men det får man. Och det är jättebra det också, tänker jag.
Mm. Men hur många veckor är de? Hur många veckor spelar ni in?
Jag tror att vi började spela in slutet av november. Mm. Och sen hela december, hela januari. Och sen, jag tror att det var mitten av februari skulle sista liksom, filmningen skickas in. Sista materialet.
Ja. Okej.
Okay. Det är väl 3 månader ungefär.
Mm. Men träffar ni de andra föräldrarna också?
Det gjorde vi. Och det var under pressdagen. Så då visste man inte ens vilka som skulle vara med. Det var innan vi hade ens börjat filma. Okay. Att under pressdagen fick alla sina kameror träffa varandra och lära känna varandra lite. Det var en hel dag. Så att vi var där allihopa och pratade om vad man skulle göra och lite sånt.
Okej. Okay. Är det någon av de familjerna som ni har kontakt med idag?
Jag har inte mer så här specifik kontakt med någon speciell, men vi alla följer varandra och ser vad alla gör och kan prata lite då och då, men ingen så daglig kontakt, nej.
Nej. Ja, jag kan tänka mig att det är säkert inga som kanske bor i Stockholm heller. Alla bodde väl över hela Sverige?
Ja, jag tror att vi var de enda som bodde i Stockholm. Och sen så bodde de flesta liksom utspritt i hela Sverige. Men jag vet att vi startade igång, vi mammorna startade igång en grupp där vi pratade varje dag. Men när väl det här processen med Milan hände, så jag backade ju från nästan alla vänner och alla kontakter jag hade. Så att då gick jag ur den gruppen.
Mm.
Så jag tror att de har kvar kontakter med varandra, men för mig var det för mycket.
Fika med Emma.
Vi ska gå in på det. Vi har varit inne och pratat om Milan och hans sjukdom. Så vi såg in på nästa bild. Och då är det så att Milan ligger på en sjukbrits på sjukhuset. Och ni har åkt in för att, vad har hänt?
Alltså, den dagen startades ju väldigt bra. Jag var gravid. Nej, jag var inte gravid. Jag hade tvillingarna här. Och det var den perioden vi började märka av ganska mycket svartsjuka från hans sida. Att jag liksom inte la så mycket tid på honom. Vilket jag gjorde, men han upplevde inte det. Så då hade jag lovat honom att nu ska vi ha en hel dag. Liksom. Vi ska ut och göra massa aktiviteter. Och han frågade om vi kunde gå och kolla djur. För det är något han verkligen tycker om. Så då planerade jag med hans bästa tjejkompis att nu går vi till en 4H-gård och leker och kollar på djur. Och när vi väl kommer dit så säger han ganska snabbt att mamma, jag är ganska kissnödig. Och då sover tvillingarna och min kompis 2 barn är vakna. Så då säger jag till henne, vet du, jag har koll på dina barn, går du med honom så är det ingen fara. Och så kommer hon ut och säger till mig, du Jean, brukar Milan kissa blod? Och jag liksom får den chocken såhär, nej. Och sen tänkte jag i mitt huvud, jag är ju en sån, när jag går på offentliga toaletter med Milan så tvättar jag av toaletten innan han får gå på toa. Så då tänkte jag automatiskt, men det är väl förmodligen någon kvinna som har varit där som kanske inte har tvättat efter sig. Min första reaktion var ju inte liksom att han kissar blod. Så då tänkte jag, men jag går på toa med honom igen. Så det går 5 minuter och jag säger till honom, nu går vi på toa igen. Och han säger, mamma, jag är inte kissnödig. Jag bara, men jo, det är du. Ja, det går ändå liksom. Och så går vi dit och man får liksom bara 2-3 droppar och det är rakt av bara blod. Så jag fick panik där och tänkte så här, nej, men nu har han fått urinvägsinfektion som har gått upp till njurarna, för det har jag fått flera gånger. Han kanske är precis som jag, att han inte märker av det. Så då ringer jag hans pappa som var på jobbet och så säger jag till honom, nu får du ta och komma hit på en gång och så kör du in Milan till akuten, för jag tror att han har fått urinvägsinfektion som har gått upp till njurarna. Och ja, han säger direkt, jag kommer på en gång.
Mm.
Då hade jag liksom packat med den grejen, så jag skickade med allting och bara, ni kommer förmodligen sitta där väldigt länge. Sen åker de in till akuten, jag åker hem med tvillingarna och tänker fortfarande att det är ingenting annat än urinvägsinfektion.
Okay.
Och de får sitta där väldigt länge. Och sen så kommer de in till ett rum på akuten. Och då är han väldigt pigg. Så då tänker ju läkarna, men det är ingenting. Men då är det en väldigt smart läkare där som säger, vet du, även om ultraljud stänger om 5 minuter så vill jag skicka honom på ultraljud. Och de skickar honom på ultraljud och sen så efter ett tag får de veta då att nej, men det är någon fläkt där. Så då börjar de misstänka, har han råkat göra sig illa har det hänt någonting på förskolan? Och jag kommer ihåg det här, för det här var klockan liksom 10:30. Så jag ringer en av hans förskolelärare för att jag hade kontakt med henne. Och hon liksom fattar inte varför jag ringer 10:30 på kvällen. Och jag ringer, har Milan råkat illa för någonting i förskolan? Har någon, alltså har det hänt någonting? Vad har hänt? Och hon liksom bara, nej, ingenting har hänt. Jag bara, är du säker på att han inte har ramlat? Inget barn har råkat putta honom eller så? Hon bara, nej, ingenting. Så då börjar jag tänka, jag har gungat honom för hårt.
Mm.
Kan det vara det? Och då skulle han göra magnetröntgen istället för att kolla lite djupare in på det. Och då kunde de se då att det var en tumör. Då kunde de inte säga om det var elakartat eller om det var en godartat. Utan då kunde de bara säga att det är en tumör. Och det här förstod inte Anton. Utan han ringer mig och är liksom ganska frustrerad över. Typ så här, ja men läkarna misstänker att det har hänt någonting. Att antingen vi eller någon annan har råkat göra honom illa. Och sen så pratar de om någon tumör. Jag fattar ingenting. Och jag liksom bara, vad sa du? Ja, men de, och så liksom är han mitt uppe liksom i sin frustration. De misstänker det här och det här och det här. Och så säger jag till honom, Anton, är du medveten om att tumör innebär cancer?
Mm.
Han liksom bara får den chocken direkt och blir helt tyst. Och jag bara, ja. Och i den stunden mitt i att jag försöker förklara för honom vad det innebär, så kommer det in fem läkare till honom. Och han säger till mig, jag får ringa upp det, för nu kommer ett helt team in här.
Åh, fy.
Och nu är klockan liksom 1:30 på natten. Och jag är hemma med tvillingarna. De ligger och sover. Jag kan inte sova, för nu har jag precis fått höra att de misstänker det här. Och läkaren kommer in till honom. Och han kan liksom inte ringa upp mig på först förrän 30 minuter efter att vi har haft det samtalet. Och då informerar de honom att ni kommer vara här ett tag. Och vi kommer behöva direkt liksom skriva in er på den här avdelningen. Barnonkologen kallas de då. Avdelning 12 i Solna. Och så att du vet om det. Vi misstänker att han har en cancer som sitter på vänstra njuren. Vi ser även lite spridning i njurbäckenet. Det är förmodligen det som har gjort orsaken till att han har kissat blod. Och där var vi ju jättechockade.
Mm.
Det här blir jättejobbigt, för jag har inte heller pratat så öppet om det och pratat liksom stegvis heller. Så att jag blir så här, så att jag, sorry om det tar lite så här tid.
Det är ingen fara.
Nej, så att det var på det sättet. Vi misstänkte urinvägsinfektion som istället ledde till att det var någonting helt annat.
Mm. Och då är det en njurcancer, eller vad kallar man det?
Det finns ju flera olika sorters cancer som man kan ha i njurarna. Men hans sort kallas för Wilms-tumör. Och det är liksom den vanligaste i barn i hans ålder. Och det brukar liksom komma, man upptäcker den oftast mellan 3 år till 6 år. Och nu var han ju 3 år när vi upptäckte det. Och det var förmodligen liksom vårt första tecken på att han hade det. Ja, alltså, när man reflekterade över det efter att vi hade fått beskedet, så var det många gånger som liksom vi kände så här, aha, upplevelse. Det är därför han har varit så trött. Det är därför liksom han har varit så här. Mm. Men vi upptäckte det ändå ganska tidig stadie.
Hur tar man in det som förälder? Liksom? Du sitter hemma mitt i natten med 2 små barn och får veta att ditt andra barn har cancer.
Ja, alltså, hur tar man det? Det finns ju inget positivt i det överhuvudtaget. Första tanken blir ju för mig, kommer han dö?
Mm.
Hur ska jag klara av det här? Hur ska jag berätta det här? Alltså, typ, för jag visste att det här kommer jag inte klara av. Men jag hade ju redan när klockan var vid 10 och jag liksom tänkte att han kommer inte komma hem idag, så ringde jag min bästa kompis som jag bad henne liksom komma över till mig, för att jag visste att jag ville inte vara själv. Mm. Så kommer till mig, så att jag var inte ensam. Eller jag var ju ensam med mina känslor, så det går ju inte, någon annan mamma, hon var ju ingen mamma, så hon visste ju inte de här känslorna jag kände, men jag var inte själv, om man säger så. Och jag var inte med Anton heller, vilket gjorde det ännu jobbigare att vi inte kunde finnas där för varandra, för han var på sjukhuset medan jag var tvungen att vara hemma med tvillingarna. Jag sov ingenting den natten. Och satt och bara liksom tänkte, vad kommer hända nu? Vad innebär det här? Kommer han vara inlagd på sjukhuset? Och så jag bara såg liksom alla bilder framför mig, vad som kan hända. Och vad är det värsta liksom? Det var verkligen, vi hamnade i en mardröm.
Mm.
som jag hoppas att ingen liksom någonsin behöver gå igenom. Så att redan klockan 6, jag visste ju att mamma skulle börja jobba väldigt tidigt. Så då ringde jag min mamma när jag visste att hon skulle vakna. Och så sa jag till henne allt det här. Och ringde även min svärmor. Och berättade liksom allting. Så att min mamma sätter sig på tåget och åker direkt till mig. Och sen så åker min svärmor och min svägerska hem till mig också. För att de tänkte liksom, hon ska inte vara själv i det här. Och vi ska kunna ta liksom tvillingarna så att jag skulle kunna åka iväg.
Mm. Så du fick åka iväg sen till sjukhuset?
Ja, Milan låg ju och sov ganska lång tid. För han var ju helt utslagen. Han var ju helt slut liksom. De väckte ju han flertals gånger också. Mm. Han behövde göra olika undersökningar och prover och så. Så då ringde de mig vid klockan, jag tror det var 8 på morgonen. Och då berättade de att det kan vara bra om du packar en väska med lite liksom nödvändiga saker. Och så tar du och åker hit. Och i den stunden hann man inte reflektera över någonting. Utan det var bara att göra och åka.
Mm.
Jag packade liksom en väska med massa saker. Min svärmor och mamma fick liksom ta tvillingarna. Och sen åkte jag in till sjukhuset. Och när vi kommer in då, redan första dagen så skulle de ju skicka in honom på MR och göra massa undersökningar för att först och främst liksom ta reda på hur stor den är. Hur är spridningen? Hur långt i processen är han? Så vi låg inne då ett par dagar och sen så kunde de då konstatera att det var en elakartad som hade, den var ungefär, jag tror att det var 4-5 centimeter stor. Hade då några prickar på lungorna och sen så hade varit spridning ner till njurbäckenet.
Mm.
Så började själva processen och sen fick man, ja, läkarna var ändå ganska positivt inställda i början till det här. Att nej, men ni kommer in i väldigt tidig stadie, det kommer att gå bra. Det vi ska göra, de sa liksom, det är 4 behandlingar han kommer behöva. Och sen så kommer han opereras, vi kommer dö ut liksom vänstra njuren och försöka liksom ta bort så mycket som möjligt. Och sen så förhoppningsvis är ni klara. Och vi tänkte, ja men gud, det här går ju fort. Det är bara liksom andas igenom den här processen. Sen får man pusta ut efteråt.
Mm.
Sen kom den dagen som är väldigt tätt in på dagens datum. Mm. Så då åkte vi in till sjukhuset då också. För vi fick komma hem däremellan.
Ja, ni var hemma under en tid. Ja,
vi fick komma hem och sen så åkte vi in då 1-2 gånger i veckan i början. För att kolla och sen så fort han fick ont och så vidare. Och sen hade man ju, han fick ju gå på cytostatika, vilket är liksom cellgifter.
Mm.
Och då fick man åka in och sen så var man där liksom 2 dagar varje gång. Och sen så åkte man hem. Och sen när han skulle opereras så skulle vi bara egentligen åka in samma dag på morgonen och vara där i så lång tid som det behövdes. Men de ville att vi skulle lämna in blodprover 2 dagar innan. Och när vi lämnade in de här blodproverna så såg de att han behöver blod. Hans värden såg så pass dåliga ut att han behövde hjälp för att klara av den här operationen. Så då fick vi åka in en dag tidigare än planerat så att han kunde få blod under hela natten.
Mm.
Sen opererades han och det är liksom, det är det värsta som kan hända en förälder, att liksom se sitt barn ligga på en säng och så vet om att han kan bli sövd nu och man vet liksom inte vad som händer i den själva processen, hur hans kropp kommer reagera och, men allt var bara så jäkla osäkert under hela den processen.
Mm.
Och så sa de liksom att men operationen kan ta upp till 6 timmar. Och där går man i 6 timmar och tänker. Kommer vi titta på honom? Vad kommer hända? Hur kommer han må?
Mm.
Ja. Och det var så.
Men det gick ju bra.
Ja. Det gick inte som planerat. Men bättre. Okay. Det gick ändå bra. För att planen i början var ju att han bara skulle opereras. Och sen så kanske behöva en cellgiftsbehandling. Och sen är han klar. Men sen när de blir klara så upptäcker de att det var större än vad de hade tänkt. Så att han behövde gå på 27 veckors planering. En plan på, som liksom en gång i veckan skulle gå ut på att han. En gång i veckan skulle han få en dos. En gång dubbeldos. Så då fick de lägga på en till cytostatika. Så då skulle han gå på en jättestark och en som var lite mildare. Och det var ju mycket hårdare än vad vi någonsin hade tänkt. För vi tänkte att nu är den värsta dagen här, men sen är vi klara.
Mm.
Och sen kom ytterligare ett dåligt besked.
Och så höll ni på i 27 veckor?
I 27 veckor höll vi på så. Och då var vi ju tvungna liksom, jag var ju under min liksom sista period av min utbildning. Jag skulle precis ta examen. Fick pausa lite det. Min man fick liksom sjukskriva sig för att vi båda behövde liksom, en av oss behövde ju vara med barnen och en av oss behövde ju vara på sjukhuset hela tiden med Milan. Så det kunde han kunde inte jobba och vara hemma 3 dagar i veckan. Så att Tofik kan istället sjukskriva sig och vara hemma så att vi båda kunde ta hand om liksom alla 3 barnen och finnas där för varandra. För det var, vi hade inte klarat det annars.
Mm. Nu var ju tvillingarna ganska små också när detta hände.
De var 5 månader.
Ja. Hur liksom har deras första år i livet kanske blir lite mer tillbaka, att man liksom inte har, men man kanske har missat lite av dem, förstår du?
Vi har ju missat väldigt mycket och det är någonting vi båda har varit väldigt ledsna över. Att vi har ju inte fått riktigt följa med i alla de här liksom alla processer som finns i 1-årsåldern. Vi har ju missat väldigt mycket liksom, och inte kunnat lägga ner lika mycket tid. Så att det har varit en otrolig sorg för oss. Att vi har tyckt att alltså, deras framsteg har inte vi kanske alltid varit där.
Nej.
Och sen tänkte vi också även så här. Det här var en jätteklok vän till mig som sa. Vet du Jan, det var menat att det skulle vara tvillingar. För det kanske var så att man, alltså nu tror vi ju väldigt mycket på Gud och sådär. Så då tänkte vi att, eller min kompis sa snarare, meningen var att de skulle vara 2 för de behövde finnas där för varandra.
Mm.
Och det var någonting som verkligen lättade på mitt hjärta. Att jag behövde inte tänka att om det hade varit 1 barn, att man inte, att den kanske inte hade fått samma liksom.
Nej, precis.
Alltså, nu var de 2, nu kunde de ha varandra. Så att, ja.
Ja. Hur tog Milan var ju ändå 3. Alltså han kanske, när man är runt 3 så brukar man ju ändå fundera lite på att, jag menar, att man kommer dö när man blir äldre. För det är ju så man önskar. Och, men hur tog han liksom det här med att han har cancer och att han kanske, pratar ni någon gång om det liksom? Eller pratar han om det eller?
Idag pratar han om det väldigt mycket. Mm. Men då var det ju mer, alltså han var så positiv. Han var ju, han började istället tänka, mamma jag ska bli läkare när jag blir stor. Jag ska bli som min läkare. Och han tyckte det var kul i början att åka in till sjukhuset. För att, jag vet inte om, för han kanske kände sig, nu får jag ha mamma och pappa för mig själv.
Mm.
Och han tyckte inte det var så jobbigt i början. Det var liksom efter hans operation. När han verkligen fick känna på alltså hur sjuk han egentligen var.
Ja.
För att han är väldigt energisk barn. Så han var liksom uppe och hoppade. Vi var ju chockade flertals gånger att gud, den här ungen går på cellgifter. Och han är uppe och hoppar. Sen efteråt så var det ju mer att han klarade inte av så mycket. Han låg och sov de flesta timmarna av dagen. Han gjorde inte så jättemycket. Så då mådde han riktigt dåligt. Och vi kände knappt igen honom. För som jag nämnde tidigare. Han var väldigt energisk. Och hade väldigt mycket energi. Och var uppe och hoppade. Och ville aldrig sitta still eller vara hemma. Han ville hitta på saker. Men sen när vi gjorde den här själva operationen. Stora operationen. Så var han ju helt motsatsen istället.
Ja.
Han ville inget annat än bara ligga på soffan och ligga i mitt knä och bara sova. Slutet av själva behandlingen så började han hata sjukhus. Han ville knappt gå dit. Han grät liksom varje gång vi skulle dit och man behövde förbereda honom redan dagen innan. Och tänka så här, så att du vet att imorgon kommer vi gå till sjukhuset. Och, men han tyckte det var jättejobbigt på slutet. Men under den flesta, alltså det mesta av tiden så var han inte så negativt inställd. Utan på slutet då tror jag att det varit lite mycket.
Mm.
Och det är nu efteråt när vi har varit klara med allting. Och han slutade med behandling. Då börjar ju alla mardrömmar komma. Och han började prata väldigt mycket om döden. Om att, för att när vi liksom försökte förklara för honom så ville vi ju aldrig nämna cancer. Jag hade ju jättesvårt för att nämna själva ordet cancer. Så vi kallade det bara se jättelänge. Och ingen liksom av våra vänner fick se cancer eller någonting. Okay. Så vi brukade ju bara säga till honom, Milan, du har något jätteelakt i magen. Som sitter långt ner mot njurarna. Som har varit taskig mot njuren. Så att därför du har gjort den här operationen. De har tagit bort det här taskiga i magen. Så att det är därför du har behövt gå till sjukhuset så ofta. Och fått behandling för att alla bakterier och alla virus ska försvinna. För man kan inte förklara för en 3-4-åring liksom mer än så. Mm. Man måste vara på deras nivå. Och sen hade vi på sjukhuset lekterapi. Så att barnen kunde gå dit och då var det liksom sjuksköterskor som tog hand om barnen. Så han fick leka under sin terapi och samtidigt liksom få veta vad det var.
Mm. Tycker ni att ni har fått bra hjälp ifrån sjukhuset? Dels eran rädsla och era kanske psykiskt, för det tar ju såklart psykiskt jättemycket för er som vuxna. Har ni fått hjälp, tycker ni?
Gud ja, alltså om man säger så här, vi har oftast i Sverige så har man ju en ganska dålig bild av vården i våra land helt enkelt.
Mm.
Vi fick en helt annan bild när han var sjuk. Man får ju liksom träffa läkarna betydligt mycket mer, man är på sjukhuset, man får se en helt annan miljö, man får se hur professionella de är, hur mycket de finns där för en, hur mycket de hjälper en. Allt ifrån liksom hur man tar tag i, får hjälp från Försäkringskassan med sin egen försäkring. Vad är det man kan få för hjälp? Och sen alla de här organisationerna som finns. Alltså de har kunnat underlätta vårt liv under den värsta perioden så otroligt mycket. Ayabaya Cancer, det är liksom, det är en organisation som jag vill hylla liksom så mycket. För att de har hjälpt oss med otroligt mycket saker. Allt ifrån liksom matkasser till en upplevelse med Milan. Vi har även Ellas hjältar som fick liksom Milans önska att gå igenom någonting som vi hade sett fram emot innan han var sjuk. Så ja, det har verkligen, vi har fått se en helt annan sida av vården.
Mm.
Mm.
Och hur mår Milan idag?
Psykiskt inte så jättebra. Vi har liksom en barnpsykolog som han får gå och prata med. Men utöver det så är han som vilket barn som helst. Han får gå på förskolan nu, vilket han inte fick då. Han var ju hemma liksom varje dag innan. Och nu är han på förskolan varje dag och får leka med kompisar. Han går på fotboll, han hittar på massa saker. Det är mer liksom kvällarna som blir jobbigt för honom. Han drömmer ju otroligt mycket och han pratar om det när det är kväll.
Okej. Okay.
Mm, för jag tror att det är då han får ju lugn, alltså komma till lugn och ro. Och då kommer allting upp för honom igen.
Mm. Men detta är ett år sedan som första besöket på sjukhuset var.
Mm, 16 mars.
Ja.
Första gången.
Och när kan man säga att han liksom blir friskförklarad? Finns det något?
Man kan ju inte säga att han blir friskförklarad riktigt än. För att han slutade 4 november var hans sista behandling. Mm. Då säger man att han är fri från behandling. Sen behöver det gå 5 år. Alltså i 5 års tid behöver resultatet se exakt likadant ut. Man ska inte upptäcka liksom att det har kommit igen. Eller att det har upptäckts nya saker. Att hans värden har blivit sämre och så vidare. Har det sett ut likadant i 5 år så blir han friskförklarad. Men han har uppföljning fram till att han är 18 år.
Okej.
Men man säger också oftast att när ett barn har haft cancer, kommer det inte tillbaka på 2 år, så är det väldigt liten risk och procent att det kan komma tillbaka.
Mm. Då håller vi tummarna för Milan att den där cancern håller sig borta ifrån hans kropp.
Jag tänker att nu har vi gjort den resan, nu behöver vi inte göra om den.
Nej, det får vi verkligen hoppas.
Verkligen.
Starken är som, eller stark, du är stark som berättar. För det är ju ganska nyligen också som det hände.
Ja, exakt.
Mm.
Jättemycket, så. Ja. Det tar ju på kraften att prata om det. Men jag tror också att det är en del av processen. Att få prata om vad det egentligen man har gjort. För att när det här hände så pratade inte jag och Anton så mycket. Utan vi liksom Vi fick hela tiden tänka att när jag är svag ska han vara stark. När han är svag ska jag vara stark. Så att man var hela tiden, försökte hela tiden tänka att någon av oss behöver hålla upp laget. Och då pratade vi sällan med varandra. För att vi visste att skulle vi prata och öppna upp våra känslor, så kan det hända att vi båda istället går ner i en svacka. Och det vill vi inte, för att vi behöver hålla familjen uppe.
Mm. Fika med Emma.
Jag kommer till sista bilden, och det är också en sjukhusbild, tyvärr.
Tyvärr.
Men den här gången handlar det om dig.
Ja.
Berätta.
Ja, jag har ju drabbats av en sjukdom som heter familjär medelhavsfeber. Och det är en autoinflammatorisk sjukdom som tillhör liksom en reumatologisk sjukdom.
Okej.
Och det själva sjukdomen går ut på, det är ju att man får feberanfall. Ja. Och när man väl får de här feberanfallen, så din feber stiger, alltså stiger bara uppåt och du kan inte få ner den. Och stiger den tillräckligt högt så kan du hamna i koma istället. Och kroppen kan liksom inte bekämpa mot det här själv. Så det hjälper liksom inte om man tar Alvedon eller så. Mm. Utan jag har ju liksom fått utskrivet två olika mediciner. Det ena är, det här är ingen botlig sjukdom. Man kan inte bota det, för att det är en så pass sällsynt sjukdom. Så det enda man kan ge, det är en medicin som gör så att du ska liksom göra så att anfallen blir segare. Så att det tar längre tid mellan varje anfall.
Ja.
Men det behöver inte heller bli så. Det kan bli så att du får dem ändå väldigt ofta, för att det är, man vet liksom inte hur varje kropp reagerar.
Okej.
Mm. Och sen själva andra sidan av sjukdomen är ju då att det är en led- och liksom nervsjukdom. Så att det gör ju att man blir väldigt svag. Man klarar inte av så lika mycket som en frisk person som har fullt fungerande kropp. Så det som händer, det är ju att jag blir väldigt svag. Och inte klarar av till exempel att kanske bära barnen. Inte, ja men, blir väldigt seg helt enkelt.
Mm.
Ett tydligt exempel på det, det var ju att första dagen jag gick tillbaka till jobbet efter att ha varit sjukskriven, så tänkte jag inte mig för. Så då bar jag min liksom arbetsdata och lite material som jag hade lagt på och skulle gå ner för trappan. Och mina händer och armar bara släpper allting, för att de klarade inte av att bära. Okay. Och det här var liksom ingenting jag hade tänkt att det kan hända mig. Mm. Utan mer liksom så här, man vill, det här har jag gjort jättelänge. Det här klarar jag av. Jag ska väl klara av att kunna bära en data. Men min kropp har stopp. Så det är en ny resa med en annan sjukdom. Så, ja.
Och när liksom fick du reda på den här sjukdomen?
Jag åkte in 11 februari. Och då fick
i
jag,
år?
Ja, i år. Mm. 11 februari fick jag mitt första anfall. Och då, alltså det är så pass konstigt också, för att jag kände mig jättefrisk. Det var en fredag, jag hade jobbat, jag satte mig i bilen och kände, oj, jag har jätteont i min rygg. Mm. Har jag stått upp för mycket idag? Vad är det jag har gjort? Och så kom jag hem och jag hade några kompisar över, och jag kommer ihåg att min kompis var påpekat, du är väldigt röd om kinderna. Du ser liksom helt borta ut. Jag var så här, nej men jag har lite ont i huvudet och jag har väldigt ont i ryggen. Och då sa han till mig, kan du gå och hämta en täpp? Och jag var såhär, men sluta löjla dig. Alltså jag är bara trött, jag har jobbat.
Mm.
Men jag ihåg att jag tog första tempen och då var den på 38,2. Och då sa hon bara, du har feber. Och jag var såhär, ja men jag är inte sjuk. Och sen en halvtimme senare så tyckte hon att jag började sluddra. Kan du ta tempen igen, säger hon. Ja. Och då är det en halvtimme emellan och då har jag uppe till 39,6.
Oj.
Ja, och då tänkte hon så här, men du behöver gå och vila. Och sen märker inte jag av det här, så somnar jag på soffan och gråter i sömnen för att jag har så pass ont. Men jag märker liksom inte av det här. Jag märker det genom att liksom min man och hon väcker mig och bara, hur mår du? Jag bara, nej men jag har jätteont i min kropp. Då tar jag tempen och då var jag på 42,2. Nej, 40,2, förlåt.
Okay. Ja, men det är ändå högt också.
Ja. Och då sa hon så här, gå och lägg dig och sov. Och Anton också. Så jag går in och lägger mig. Dagen efter vaknar jag och jag är fortfarande lika dålig. Och jag, Milan hade fotbollsträning och jag hade aldrig missat en fotbollsträning. Och det här var första gången jag fick säga att vet du, det är nog bra om jag stannar hemma och vilar upp mig. Så Anton tar med sig tvillingarna och Milan går på träningen. Sen skulle de på kalas. Så då ringer han mig, hur mår du nu? Vill du följa med på kalaset? Jag bara, nej, jag ska nog fortsätta sova. Och det jag inte berättar för honom då, det är att jag inte har kunnat hålla mig vaken överhuvudtaget. Jag vaknar och jag började liksom tajma mig själv. Så jag kollade alltid på klockan. Kunde se liksom, okej, nu är det 9. Vad är klockan nästa gång jag vaknar?
Mm.
Och så fick det gå fram till att klockan var typ 12:30 minns jag sist att jag kollar. Och nästa gång jag kollar, då ligger jag på golvet och har försökt att ta mig till toaletten och har svimmat på golvet.
Oh,
fy. Ja, och då var jag verkligen så här, jag måste nog ringa en ambulans för att jag mår inte bra. Det är någonting som inte stämmer med mig.
Mm.
Jag ringer ambulansen och jag säger även till dem, jag vet inte hur länge jag kan hålla mig vaken för att jag har liksom varit fram och tillbaka under hela dagen. Jag vet liksom inte vad som händer.
Mm.
Och de säger bara till mig, lås upp dörren så att dörren är öppen så att vi bara kan komma in. Och jag säger okej, och sen nästa sekvens jag minns det är att få ambulans, liksom personal är hos mig, tar tempen på mig, jag har 41,7 grader. Jag tar in mig med blå ljus och liksom tänker, för att de säger att hamnar man över 43 så är det jätteenkelt att hamna i koma. Så kör de in mig direkt och tror att jag har liksom fått någon influensa. Så jag hamnar i en isoleringsrum och ingen får komma in dit och liksom personalen kommer in med mask och liksom ett allskydd man kan ha. Och jag tänker, vad är det som har hänt? Då säger de, vi misstänker att du har liksom en influensa som kan sprida sig, så därför vill vi hålla dig här. Okej, säger jag. Sen kommer en överläkare som har varit med om det här en gång tidigare i sitt liv, under hela sin karriär. Och så säger han till mig, kan du berätta hur du har mått under de senaste 6 månaderna? Och då börjar jag reflektera över, jag har varit sjuk typ varannan vecka.
Mm.
Jag har haft feber nästan varannan vecka.
Oj.
Ja, och det är liksom ingenting jag då tänkte på. För jag tänkte att det här är mitt sätt att bearbeta hela Milans process. Att jag håller på att kanske gå in i väggen, jag håller på att hamna i en som mamma hinner man inte tänka på sig själv. Utan liksom, jag måste jobba, jag är säkert jättetrött, jag har gjort för mycket, jag håller på att hamna i en depression eller allt runt omkring. Men jag tänkte aldrig på att jag själv var sjuk.
Mm.
Och då säger den här läkaren, du, det är tur att jag är här. Ja, det här sjukdomen du har, den är jättesällsynt. Många läkarna vet inte ens om den. Så du kommer inte kunna prata med så jättemånga. För de flesta kommer säga, vi behöver liksom prata med någon annan som kan det här. Men jag har varit med om det här en gång innan när jag jobbade på Gotland, säger han. Han bara, du har en sjukdom som heter familjär medelhavsfeber.
Oj.
Och jag liksom kollar på honom. Jag har aldrig hört talas om det här.
Nej.
Vad innebär det här? Och han säger, jag kan nämna lite för dig. Men du kommer inte komma ihåg det här. För du kommer liksom få en speciell läkare som du kommer få gå och träffa. Betydligt ofta, alltså mycket oftare än du tror. Och du kommer få göra massa undersökningar. Och så vidare. Mm. Då låg jag kvar inne på sjukhuset. För jag tror att det heter CP, någonting som förklarar liksom hur mycket infektion du har i kroppen var väldigt hög. En normal person som blir sjuk kan hamna liksom runt 70 och då är man jättesjuk. Mm. Jag låg på 261.
Oj!
Ja, jag låg liksom jättehögt upp. Så jag fick inte åka hem. Jag låg inne liksom i 4 dagar med massa antibiotika. Jag åt ingenting. Sov det mesta av tiden.
Mm.
Tills man kunde säkerställa vad det var. Så att nu är jag under den processen. Det var liksom en månad sedan. Mm. Nu är det massa sjukhusbesök. Jag ska till sjukhuset faktiskt imorgon.
Mm.
Och då är det. Jag ska träffa fysioterapeuten för första gången. För att lära känna liksom hur man tar hand om olika delar av kroppen. Som påverkas av det här.
Men har du ständig värk nu?
Inte hela tiden.
Nej.
Det går liksom fram och tillbaka. Sen kan det även vara att jag kanske har lärt känna att vad är värst och vad är liksom mild. Att jag liksom tänker att det här milda, det är normalt. Nej. Jag vet inte. Men jag får ju även medicin för det. Så att jag går ju varje dag på medicin 2 gånger på morgonen och 2 gånger på kvällen. Som ska hjälpa mig. Men det finns vissa dagar som är absolut inte bra. Och då ligger jag oftast bara i sängen eller på soffan och har jätteont. Och det finns de dagarna jag kan göra allt precis som en frisk människa kan göra.
Men är det här någonting som har legat latent i din kropp? Eller hur har den uppkommit liksom i...
De säger att det är liksom en sjukdom som är ärftligt. Så, okay. Så det måste vara liksom från min sida, antingen från pappas sida eller mammas sida som har fört övers till mig. Men när jag har pratat med mina föräldrar så säger liksom båda två att det här är inget vi känner igen. Nej. Det här är inget vi vet om att någon i våra familjer har haft. Men sen så säger ju även läkarna att det här kan ju vara så att ditt riktiga första anfall kom nu. Men du har innan, för jag har ju migrän. Så det kan vara så att när jag har haft min migrän, att det är det liksom som har hänt. Men att jag har migrän. Så ja, man vet inte hur länge det har varit, alltså att det har blommat ut. Mm. Men nu när första riktiga anfallet kom, då kunde man konstatera att men det är det här du har haft.
Så du kan ha haft det länge i din kropp?
Gud ja.
Kan det också vara så att jag tänker Milans cancerdiagnos, att kroppen har liksom jobbat för mycket och då kanske det här anfallet kom just nu. Det hade kanske kunnat kommit om 5 år istället också.
Sorry.
Kan det ha varit så?
Ja, alltså så kan det vara. För de säger ju också att oftast triggas det igång av någonting.
Mm.
Det kan vara ju att mitt sätt att bearbeta det, att förtrycka mig. Gud, det är min man som håller på att ringa mig här. Jag vill lägga på flygplansläge. Alltså det kan mycket väl vara så att mitt sätt att bearbeta Milans process har triggat igång den här sjukdomen, att den har fått blomma ut nu. Det kan ju ha varit så att hade det inte hänt så kanske det har tagit lite mycket längre år att komma fram.
Men kan det också bli så att du kommer kunna bli sämre i dina leder och värk? Eller vet man det liksom?
Det man vet det är att tar man inte medicinen då påverkar det andra organ. Och det kan vara så till exempel att njurarna lägger av eller att lungorna förstörs och så. Så att utan medicin så kan det förstöras i många delar av kroppen och många organ. Men tar du medicinen så ska det inte bli så. Och eftersom att jag liksom, jag gjorde en MR förra veckan. Det kommer jag ju få göra kontinuerligt. Och för att man hela tiden ska ha koll på att andra organ inte påverkas av det här. Så förhoppningsvis har man koll på det. Men det kan ju vara så att någonting annat händer. I följd av biverkningar och alltså, vad som helst kan ju hända om man inte har koll på det.
Har du, nu har du gått så pass kort tid ju, men har du liksom, har du förstått vad det är du har?
Jag kan ju säga så här, en av mina vänner skällde ut mig väldigt hårt idag. För att jag vaknade idag och sa så här, nej men nu ska jag städa hela hemmet. Jag ska tvätta kläder, jag ska göra allt. Och hon liksom ringde mig och bokstavligt talat sa till mig att jag var en idiot. Som inte lyssnar på min kropp. Som inte tänker att nu har jag varit sjuk, jag kanske ska sätta mig och vila. Hur ska min kropp få bearbeta det här om inte jag tar hand om den? Så på något sätt var jag liksom tvungen. Eller jag tror att jag är i en förnekelsefas. Att jag tänker att jag är vilken människa som helst. Jag är hur frisk som helst. Ingenting har hänt mig. Jag får bara feber. Men jag tror inte att jag har accepterat det.
Nej. Och det kanske kan ta ett tag, förstår jag. Känner du liksom någon, känner du orättvishet? Nu har du har berättat om både jobbiga graviditeter och om Milans cancerbesked och din sjukdom. Är det någon så här, känns det orättvist tycker du? Eller varför?
Alltså jag har kommit till de tankarna väldigt ofta och tänkt sig liksom så här, varför jag? Varför min familj? Varför ska jag behöva gå igenom så mycket? Samtidigt någonting i mig säger, om Gud har valt att jag ska klara av de här utmaningarna, vem är jag att säga att nej, jag klarar inte av det. Då ska jag klara av det. Då ska vi kunna göra det här. Men självklart finns det de dagarna där jag bara vill skrika ut och säga liksom, fan det får räcka nu. Nu är det bra. Nu vill jag må bra. Nu vill jag kunna göra någonting med min familj. Varför ska jag hela tiden jag eller min familj drabbas. Vi brukar många gånger i min familj, liksom mamma och dem, skämta om att jag är svarta fåret i familjen för att jag har fått allt man kan få. För ingen av några av mina andra syskon har alla de här sjukdomarna jag har. Och då pratar vi liksom om PCOS, astma, migrän, gråstar i ögonen. Och sen liksom, min syster har varit gravid. Hon hade en underbar graviditet. Liksom, ingenting har hänt. Och så kommer jag här och tar med mig liksom allt som går att ta med sig från med båda sidorna. Alla sjukdomar, allt. Så på det sättet kan vi ju skratta åt det. Mm. Men det är, alltså, såklart känner man att det är orättvist att jag kanske inte behövde vara den som skulle få det här.
Men det låter ändå väldigt positivt, tycker jag. I allting.
Jag är en väldigt positiv person. Mm. Jag skulle vilja säga det faktiskt. För jag brukar vilja tänka att klarar jag det här så kommer komma något positivt utav det.
Mm.
Ja, man måste ta livet med en klick spark. Alltså, ja, vad kan jag göra annars? Ska jag sätta mig i ett hörn och gråta? Ska jag gå och hamna i depression och må riktigt jävla dåligt för att mitt liv är så orättvist? Jag kan inte det. Jag måste ju ställa mig upp och vara stark för mina barn. Mm. Jag måste ju få livet att rulla ändå. Även om det inte alltid är kul. Även om jag alltid, kanske har ont eller inte klarar av det. Man får göra det liksom i sin takt. Och sen får man vara tacksam för det man har och ta det därifrån helt enkelt.
Du är väldigt stark och du är väldigt positiv. Och det är härligt i en att du är det.
Tack.
Tycker jag.
Så ja, jag skulle väl kunna säga det till folk också som lyssnar på den här podden. Du kanske går igenom någonting dåligt just nu. Men tänk på att klarar du av det här så kommer det komma någonting utav det. Se bara, blicka framåt. Du kan inte gräva ner dig i det. Skulle jag vilja säga. Det går inte att gräva ner sig. Man måste fint. Hålla sig på benen.
Fint sagt.
Tack.
Och det får avsluta nu. För nu har vi gått igenom alla bilderna.
Mm.
Vi har pratat väldigt mycket.
Mm.
Och det var otroligt intressant att få höra. Lära känna dig mera. Och höra de här fina och de sorgliga berättelserna. Som du har delat med dig av.
Tack så jättemycket. Det har varit otroligt roligt att få vara med.
Fika time med Emma. Fika är gott.